Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Är något avsnitt du ångrar att du gjorde?
Alltså det är ju några avsnitt och den avsnittet ångrar jag ju. Jag hade ju önskat att jag hade sluppit den.
Ja.
Men jag hade också så, jag ville ju själv ställa mina frågor till Paolo kring hans tankar och idéer om det här sexköpet. Så att det var ju också en chans att verkligen ställa honom till svars.
Jag heter Petra Månström och du lyssnar på Maratonpodden, en podd om hälsa och träning. Hanif Azizi har jobbat som polis i Stockholms förorter. Han föreläser och så är han en av killarna bakom den frispråkiga samtalspodden Den sista måltiden. 2021 utkom han med boken Förortssnuten. Och naturligtvis finns det mycket mer att säga, men det tänkte jag att han skulle få göra med sina egna ord. Och redan nu kan jag dock hinta om att löpning är någonting som vi kommer att komma in på. Eller vad tror du?
Ja.
Ja. Mm. Varmt välkommen hit.
Tack så mycket.
Ja, vi kom ju igång redan här i receptionen och du började prata. Och jag avslöjade ju att jag är ett stort fan av Den sista måltiden. Jag är till och med medlem.
Är det sant?
Ja.
Det skulle man inte kunna tro.
Och jag älskar den här rösten som säger i slutet, min kära vän, du är en mycket fin människa.
Ja, exakt.
Vem är det som läser den?
Alltså det är ju en AI-röst.
Nej.
Det är en polsk AI-röst. Du vet att ibland så kan man skriva in skrifter och så kan man få någon att läsa upp.
Ja.
Och det är våran producent Ashkan som har suttit och skrivit för att det ska låta som, och sen så är det med en polsk accent eller någonting. Så att man bidrar med en liten summa pengar om man bidrar som ett medlemskap. Då bidrar man så att vi kan få blodpudding och även en Norrlands guld.
Men är det AI som har kommit på detta också?
Nej, det är Ashkan har gjort.
Ah, okay.
Och sen så har han spelat upp den så att den ska läsa den. Och då läser han som att den pratar med en polsk brytning.
Ditt bidrag gör grabbarna mycket glada. Tack, min vän.
Men hur som helst, sista måltiden är du med i tillsammans med ett gäng andra. Och där är jag nyfiken, vilket av alla era avsnitt har satt mest spår i dig?
Alltså någonting som påverkar mig och som jag helst av allt vill egentligen glömma faktiskt. Och det, jag borde inte ta upp det, men det är den här avsnittet vi hade med oss, Paolo Roberto.
Okay.
Han hade blivit ertappad för sexköp. Och ett år efter att han hade blivit ertappad så valde vi att ha med honom för att, liksom, att han ska få förklara sig om sina tankar och sina idéer. Mm. Och den avsnittet slog ju som en bomb. Det påverkade inte bara våran podd, utan det påverkade även mig och mitt arbete. Jag var ju faktiskt anmäld av mina kollegor till interna utredningen.
Varför då?
Ja, det är en bra fråga. För när man vill, känslan efter den här händelsen, det var ju att det var så fruktansvärt. Paolo är en sån skum och skurk och han har gjort så hemska grejer. Och alla som associeras med honom bör därför också straffas. Och känslan, det var så upprörda känslor. Och i den här upprörda känslorna så vill man också Jag vet inte riktigt vad det var de ville göra, men de tyckte att det var olämpligt att en person som är polis sätter sig med en person som har blivit ertappad för sexköp. Så det gjorde att det vart väldigt tufft för mig den månaden.
Mm. Ja, det är någon slags beröringsskräck i Sverige just när man får knappt prata med någon som anses vara obekväm. På
ja, och det spelar ingen roll vad man säger, för jag minns att både jag och min poddkollega Mustafa, som också är polis eller har varit polis, försökte verkligen gå till botten med honom. Hur resonerar han? Hur går hans tankar? Han är ändå en förebild för väldigt många unga. Hur kan han göra så? Och hur är det ens möjligt att en person som jag uppfattade är väldigt populär? Varför skulle man ens vilja betala för sex? De här frågorna är ju dels väldigt intressanta, men också så gick vi in på diskussion om sexköp. Och där var vi väldigt oense i våran konstellation, och det blev väldigt mycket diskussioner.
Mm. Men det är väl lite så som drev uppstår också, att det är sällan som de som är med och bidrar och eldrar på har gått tillbaka till ursprungskällan och satt sig in i vad som verkligen har sagts.
Exakt, för att jag hade till och med så att det var de kollegorna som drev på det mest på min arbetsplats. Jag hade bara ett kort samtal med en av dem och frågade, men har du verkligen lyssnat på hela avsnittet? Har du hört vad jag har framfört? Och då sa ju hon, nej men det har jag inte gjort, utan jag har bara sett på de här klippen som florerar i liksom sociala medier. Och då tänkte jag, vad ska jag säga mer? Det är väl helt uppenbart att det här är bara att man rycks med.
Mm.
Så den avsnittet påverkade väldigt mycket, men det gjorde ju också att våran podd blev så otroligt populär. Vi är ju en av de största poddarna i våran genre.
Mm. Är det mest lyssnade avsnittet?
Det skulle jag nog säga att det är.
Ja. Är något avsnitt du ångrar att du gjorde? Eller det kanske är det med Paolo? Eller?
Alltså det är ju några avsnitt, och den avsnittet ångrar jag ju. Jag hade ju önskat att jag hade sluppit den.
Ja.
Jag skulle kunna vara taktisk och bara hoppa att inte varit med.
Inte varit med, ja.
Men jag hade också så, jag ville ju själv ställa mina frågor till Paolo kring hans tankar och idéer om det här sexköpet. Så att det var ju också en chans att verkligen ställa honom till svars.
Mm, jag fattar.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Maratonpodden har den här veckan ett betalt samarbete med Craft, som precis har lanserat en löparsko med namnet Explore. Och upptäcka, det är precis vad man kan göra med den här skon på fötterna. För tack vare samarbetet med den världsledande cykeldäckstillverkaren Vittoria har man lyckats skapa en yttersula som bjuder på lika skön löpning oavsett om du springer på asfalt, i skogen eller på grusväg. Varför har man då teamat upp med en cykeldäckstillverkare, undrar du kanske? Jo, man har inspirerats av mångsidigheten hos så kallade gravelcyklar. Alltså cyklar med bredare däck än vanliga landsvägscyklar och som fungerar bra i varierande terräng. Och nu ville Craft skapa en sko med samma hybridegenskaper. Eftersom jag inte får springa riktigt än på grund av min ryggbehandling så har jag testat Explore under snabbare promenader på både asfalt och stig. Och jag måste säga att greppet är verkligen något utöver det vanliga. En skön och ombonad känsla får man tack vare mellansulan som är gjord i en mjukare version av Crafts PX Foam. Som är ett miljövänligt material som är 20% lättare än traditionella material och som ger en härligt energisk känsla som håller dig igång under både korta och långa rundor. Jag längtar verkligen till om någon månad då jag kommer att få ta mina första löpsteg på över 8 månader. Då ska jag springinviga mina Craft Explore som dessutom är grymt snygga i korallrött med turkosa skosnören. De finns även i svart, men jag älskar färg som ni vet och blir glad av färgglada löparskor. Och självklart har jag en rabattkod som du kan använda om du vill uppdatera din skogarderob inför löpasäsongen. Med koden PETRA25 får du just nu 25% på hela sortimentet hos Craft. Och shoppar gör du på www.craftsportswear.com. Alltså www.craftsportswear.com och koden är PETRA25. Stort tack till Craft för att ni möjliggör Maratonpodden. Kan inte du berätta lite grann för de som inte känner till dig sedan tidigare? Jag fattar att det är svårt, men en hisspitch.
Ja, nej men så här, jag är polisen som har flyktingbakgrund. Jag kom till Sverige när jag var 9 år som ensamkommande flyktingbarn tillsammans med min lillebror. Och vi flyttade in till Norrköping och hattade från familj till familj. Så jag har bott i många olika fosterfamiljer. Och precis som många andra ungdomar har jag känt en form av utanförskap. Och när jag var 19 år så bestämde jag mig att jag skulle lämna Sverige. Sverige var inte mitt hemland. Och jag skulle ansluta mig till en terrororganisation. Nu låter det jättehemskt när jag säger det, att det var en terrororganisation. Men det var ju så att min mamma var politiskt aktiv i en motståndsrörelse som var stämplade som en terrororganisation.
Mujahedin.
Folkets Mujahedin. Och de kämpade för att det skulle bli demokrati i Iran. Och jag bestämde som en 19-åring att jag vill inte bo i Sverige för att jag skulle ansluta till den här organisationen. Men när jag åkte och träffade min mamma som då var i Irak så insåg jag att det är jättefint att träffa henne och återknyta till sin mamma och så vidare. Men jag har ett fantastiskt liv i Sverige och jag måste satsa på det jag har och inte bara liksom fly från mina problem. Så då bestämde jag mig för att komma tillbaka till Sverige, utbilda mig till polis. Och sen så har jag jobbat sedan 14 år tillbaka i förorten i Stockholm. Nordvästra förorten, Rinkeby.
Mm. Du beskriver ju i din bok Förortsnuten som jag har lyssnat på just det här med hur ni är i olika fosterfamiljer, du och din bror Sale. Och hur det känns som att det hela tiden hänger över er den här rädslan att bli avvisad, att bli
övergiven,
hamna någon annanstans, inte riktigt veta hur man ska göra för att liksom passa in. Men du fick också till slut börja gå i kris- och traumacenter, heter det så?
Ja, exakt. Det var via polisjobbet. Vi var med om en riktigt, riktigt traumatisk händelse. Vi var på ett jobb där jag var inte mentalt förberedd. I polisarbetet så kan man ställas för en massa olika utmaningar och oftast när man är på väg till att få ett jobb då ställer man in sig mentalt, vad kan vi förvänta oss i den här situationen? Vad är rimligt? Och vi åkte på ett självmordsärende där jag var inte mentalt förberedd, vilket gjorde också att jag hamnade i chock. Och polisen har på så sätt att man kan omhänderta personer som hamnar i chock och jag fick gå via företagshälsovården till en terapeut och då rekommenderades jag att gå till kris- och traumacenter. Och så under ett års tid så fick jag prata av mig med en psykolog för att reda ut och knyta upp alla knutar som jag har burit på i hela mitt liv. Saker och ting som inte jag har berättat för någon om min bakgrund, om min familj eller mina tankar eller ens att jag inte ville vara deras Sverige. Och sen efter ett års tid då kände jag att det lättade och det var mycket lättare för mig också att ta mig an. Dels att träffa nya personer och känna nära vänskap men också kunna vara öppet prata om mina erfarenheter där jag varit med om.
Mm. Jag tänker på det här, var det hon då som i boken heter Matilda som frågade dig när du har känt dig älskad.
Ja, just det.
Och du nämnde en... Var det en katt?
Det var en hund.
Det var, förlåt, Vicky. En hund. Ja, ja. Det kramade om mitt hjärta, ja, kan jag säga.
Det är ändå fint att man kan känna sig älskad av ett djur. Är det,
men
inte det?
Är det fortfarande så att du bara har känt dig älskad av den här hunden, eller har det ändrats?
Jag skulle säga att det har ändrats. Matilda sa till mig också att jag måste öppna upp mig för att kunna ta in andra människor och att man ska kunna känna mer. Så en övning som jag fick ta med mig var ju att sluta att tänka och börja känna. Så nej, men jag har känt mig älskad faktiskt. Mm. Och det ska jag också tilläggas, det är inte så att jag inte har blivit älskad, men det var känslan, mm, av att inte ha blivit älskad.
Mm. Polisyrket, hur kom det sig, eller för första, jobbar du som polis idag? Eller, ja, är du fortfarande tjänstledig?
Jag var tjänstledig, men nu är jag tillbaka och sitter och utreder olika typer av brott. Ah. Så jag sitter på utredningsenheten och det är utredningar högt och lågt. Det kan vara relationer där någon har blivit psykiskt misshandlad eller fysiskt misshandlad, till kontokortsbedrägeri och skadegörelse. Så jag får göra lite allt möjligt. Det är jättekul. Mm. Men hur började det med att jag blev polis? Det var väl efter att jag hade gjort militärtjänsten, så funderade jag på liksom, vad vill jag göra med mitt liv? Vad är viktigt? Vad tycker jag om? Och då var det liksom jobba med människor, vara med om så mycket händelser som möjligt, gärna action. Det ska vara fart och ja, man ska kunna göra skillnad. Och då var polisyrket ett av de här yrkena som poppade upp. Plus att det var andra personer runt omkring mig som sa att du skulle passa bra som polis.
Varför tyckte de det? Eller vad sa de?
En del sa ju, tänkt referera till att men du har ju faktiskt dubbla bakgrunder. Du har ju din utländska bakgrund, men ändå så har du växt upp hos en svensk familj. Du har ju liksom de svenska värderingarna, så att du sitter på dubbla kompetenser. Och om du skulle välja att jobba i förorten, då kommer du säkert kunna göra en stor, stor förändring. Och så trodde jag också, och jag tänkte bara att i och med att jag har blivit svensk inom citationstecken, så skulle jag kunna lära alla andra med utländsk bakgrund att de skulle minsann också kunna förstå svenskarna och lära sig bli svenskarna. Och om de hade förstått nyckeln till det svenska samhället och värderingarna, då vill de självmant vara en del av det svenska samhället. Men verkligheten var ju någonting helt annat. Många vill ju inte vara svenskar eller vill vara en del av samhället. Många vill vara funktionell i samhället, men de vill kanske inte känna sig som svenskar så som många svenskar tror att man vill känna sig.
Att man ska älska midsommar och äta sill och sådär, eller vad
inte
är det vi
bara,
vill att andra ska...
Bara en sån sak som jag tror att inte alla känner är typ en självklar lojalitet till svenska samhället. Att man har mer lojal mot sin egen folkgrupp, sin nation, än att vara lojal med Sverige och värdlandet. Bara det i sig är inte... Jag tror det är fortfarande folk på, va? Är det så att folk inte är lojal? Nej, så är det liksom. Mm.
Ja, det är intressant. I polisyrket så ingår det ju, i alla fall har jag förstått, och det här ska du få berätta strax, men man måste väl göra en del fysiska prov för att ens bli antagen.
Exakt. Om du vill bli antagen så måste du vara hyfsat i god fysisk kondition. Så inför att komma in på utbildningen så får man göra massor med tester. Mm. Jag minns att jag fick göra så här löptest. Vi fick springa 2 kilometer på så här bana för att klocka in och se om vi inte är helt värdelösa. Vi fick lyfta en docka och släpa i en gymnastiksal för att se att vi har någon form av grundstyrka. Och sen så gjorde man en test som jag tror många gör på Pliktverket, där man ska söka sig till lumpen. Det är någonting som kallas för isokai, tror jag. Det är en stång som du bara lyfter från, som en marklyft. Du lyfter den och så ska du dra upp den över axeln också. Och det visar också hur grundstarkt du är. Och så får man göra lite simtester, man får göra hörsel- och syntester. Så att lite sånt får man göra.
Men tränade du så här specifikt inför det här? Tog du reda på vad som krävdes av dig och tränade? Eller liksom, gick du dit och bara lyckades?
Jag tränade innan. Men jag såg också till att bibehålla konditionen inför. Så jag kommer ihåg att då bodde jag också i Stockholm. Jag bodde i Husby då. Och då sprang jag runt i de här 2-kilometerslingorna. Och jag hade liksom en ryggsäck med packning för att liksom behålla konditionen. Så jag försökte ändå hålla igång och vara i form helt enkelt. Mm.
Mm. Men upplevde du att det var svårt att klara testerna?
Nej, verkligen inte. Fystesterna är mer som en... Liksom, lägsta nivå för vad man kan förvänta sig av en svensk polis ska klara av. Det är inte orimliga krav överhuvudtaget. Jag skulle säga att du ska ha normal kondition. Och är det så att du aldrig har tränat, ja, men då kanske det blir svårt. Men har du någon form av grundkondition så ska det inte vara några konstigheter.
Är det samma krav på kvinnor och män?
Vet du, när jag gjorde de här testerna, då var det faktiskt så att kvinnor hade lite längre tid på sig när de skulle liksom springa. Jag tror så småningom så ändrar man så att det blev samma tid för kvinnor och män. För i praktiken så är det ju, vi ska ju utföra samma jobb. Så, men jag kommer ihåg att det var lite annorlunda då.
Okej. Minns du vad det var för tid man skulle klara på den här 2 kilometers banan?
Om inte jag minns fel så var det 10 minuter och 15 sekunder.
Okej.
Du hör ju hur lätt, alltså du kan jogga in dig i mål.
Ja, det är jogga vet du fasen. Men jag fattar vad du menar. Om man är lite yngre, kanske lite mer vältränad. Det är inte omöjligt, så kan man ju säga.
Nej, men lite mer som lite 5 minuters tempo liksom. Ja. Så den är ju väldigt enkel.
Jag ska bara säga som en kuriosa, jag har faktiskt haft 2 stycken klienter som jag har coachat som just inte klarade det här testet.
Okej, okay, så då ska vi inte förringa det.
Nej, det ska vi inte göra. Men ingen skugga över dig, men jag menar att som du säger också, det måste ju ändå vara samma krav på män och kvinnor, annars blir det ju konstigt. För jag menar, buset gör inte skillnad på, rent krasst, liksom, på vilket kön det är på polisen.
Exakt. Men sen så under utbildningens gång så har vi liksom hinderbana på polishögskolan. Vi har liksom orientering, vi har liksom springa milen. Och det är mer bara liksom bocka av att man är med och gör det. Det är inte så mycket krav. Och min uppfattning är att ju längre tiden har gått desto färre och färre krav blir det för att man ska vara fysiskt i form. Och sen är det kruxet så här, när du väl kommer in till polisen och blir färdigutbildad polis, då finns det de facto inga krav på dig alls. Det enda kravet som du har på dig är ju att du ska kunna skjuta upp. Alltså vi har en skjuttest och det ska gå var 18:e månad, så måste man skjuta upp och se så att man klarar av och får godkänt. Bortsett från det så finns det ju inga krav vad det gäller sig den fysiska delen inom polisen. Vilket i sig är väldigt märkligt.
Hur borde det vara, tycker du?
Man kanske ska dela upp det för det första, så att om polisen som ska vara i yttre tjänst ska kanske ha någon form av krav på sig. Och då tänker jag att det skulle kanske vara krav både på kondition och styrkemässigt för vad man ska klara av. Och det skulle kanske också behöva följas upp. Om inte ett år, vartannat år, så att man liksom, jag tror att inom räddningstjänsten så har de liknande grejer, att du måste göra de här testerna regelbundet. Men om myndigheten ska ställa krav på sina medarbetare, då förväntas ju också medarbetarna också att man får förutsättningar för träning. Och det är ju inte helt sant heller. Vi får ju faktiskt 1 till 2 timmar fysisk friskvård i veckan. Det är vad vi får.
Liksom. 1 till 2 timmar?
Ja.
Det låter lite.
Det är ju samma tid som egentligen alla andra får.
Ja, jag tänker om man är i yttre tjänst som du säger och att det ställs lite högre krav på ens fysiska förmåga, så kanske man borde få mer.
Ja, det tycker man. Det som har hänt däremot är ju att den fysiska välmående och hälsan, den lämnar över helt och hållet på medarbetarna. Så det är upp till dig själv att hålla dig igång och träna. Så vill du inte träna så behöver du inte träna, men det är ditt eget ansvar. Och här uppstår ju också en dilemma, för att de som oftast tycker om att träna, de håller igång och tränar och gör allt. Så fort som man får möjlighet så tränar man. Men de som inte gillar att träna, de väljer ju att undvika att träna också.
Men blir inte det en säkerhetsrisk då, tänker jag?
Jo.
Om man är ute med någon som inte vill träna och så uppstår det någonting, och så kanske den personens tillkortakommanden rent fysiskt gör att du hamnar i en mer allvarlig situation.
Det kan det bli, men man ska också komma ihåg att den fysiska förmågan är sällan det centrala i just säkerhetsaspekten. Ibland är ju inte fysiken som gör att du är ett säkerhetsrisk, utan det är att du som kollega är oförutsägbar. Du jobbar tillsammans med en kollega och så vet du inte vad den andra kollegan gör. Den kanske hittar på eller säger någonting dumt eller gör någonting. Det i sig är ju en större säkerhetsrisk. Är det så att man redan på förhand vet att vi kommer åka på ett jobb där vi kanske inte är fysiskt kapabla, då kanske man kan invänta och få ytterligare en patrull med sig. Så på så sätt så får man lösa de situationer som man ställs inför.
Men hur känner du, alltså nu gör ju du någonting annat då, du jobbar ju inte i yttre tjänst längre, men när du gjorde det blir man ihopparad random eller får man välja vem man vill jobba med?
Om vi går backar tillbaka så hade vi något som kallades för fasta listen. Man jobbade i ett turlag och där man per automat, man hade sitt eget arbetslag och inför varje pass så fick man en kollega att jobba med. Och efter ett tag, åtminstone ett halvår eller något, så började man ju lära känna alla kollegor. Man visste alla styrkor och svagheter. Så då kunde man redan i början av ett pass mentalt ställa sig in på vad kan jag förvänta mig av det här arbetspasset. Är det så att jag kanske åker med den svagaste eller inte styrkemässigt starkaste personen, då kanske inte jag är längst fram och är och arbetar. Om det skulle bli någon upploppssituation, då kanske det blir någon annan arbetsuppgift som jag kommer ta. Men sen så har det förändrats. Sen omorganisationen 2015, då hamnade vi att man fick liksom jobba med nya personer varje dag. Och det var helt annorlunda, för då visste man inte exakt. Det var som att du skulle spela fotboll. Föreställ dig att du ska spela en fotbollsmatch och sen så blir ditt lag blir nya spelare hela tiden. Det blir ju inte lika bra match.
Nej, man kan ju inte jobba ihop laget. Nej. Det är omöjligt.
Och föreställ dig om kaptenen eller coachen tillhör någon annanstans som kommer in. Det blev rörigt. Och man har väl jobbat ihop för att försöka få den här fasta listan. Och just nu så är det lite olika. Jag vet att det är lite olika för olika ställen. Jag tror att i City här i Stockholm så tror jag fortfarande de har fasta listor. Medans i vårt område Järva så skulle man införa fasta listor. Men nu ska de gå tillbaka till det gamla periodplaneringen som det heter. Men det gör ju jättestor skillnad om man känner kollegorna och vet vilka de är. Och hur man ställer in sig för arbetsdagen.
Mm. At San Francisco they found a tribe of strong, silent and almost perfect men. So give them a hand, girls.
Hur tänker du kring kvinnliga och manliga poliser när det kommer till fysisk styrka?
På det generella plan så är det väl ändå så att ta bara ett exempelvis momentet att man ska använda batong. Alltså använda batongen skarpt i verkligheten, det är inte så lätt som det ser ut. Du svingar med den här järnrören och du måste verkligen få ett bra träff för att det ska överhuvudtaget verka. Är det vinter och någon har dunjacka på sig så får man kanske inte så effektiv verkan. Och då vet vi ju att det i sig är väldigt svårt. Och kvinnor generellt sett är ju inte lika starka som männen. Så att där blir det också kanske lite så att man är inte lika, man får inte lika mycket effekt av slagen. Det som händer oftast när man redan medveten om att man inte har samma fysiska kapacitet gör ju oftast att man måste kliva på och använda mer våld. Hänger du med? Ja. Är du en MMA-fighter så känner du ju att du har hyfsat bra kontroll i en situation och du behöver knappt använda våld. Men är det så att du inte har någon som helst erfarenhet, då får man ju gå upp på en högre våldstrappa. Så där skiftar det ju. Men jag skulle ändå säga, om jag ska vara helt ärlig, att det här ändå är förhållandevis fortfarande ett känsligt ämne. För vi vill ju ändå utgå ifrån att och det är ju så att det är inte så att man inte kan göra fullgott arbete om man är man eller kvinna, men självklart så har fysiken sina begränsningar. Men ibland är det så att just nu så har vi många kvinnor med liksom, som har en annan träningsbakgrund och så kommer in och är kanske mycket mer fysiskt i form än en del andra män. Så kan det också vara.
Nej, jag förstår att det är ett svårt ämne att prata om, men ändå någonstans när det kommer till riktigt skarpt läge och den fysiska styrkan är avgörande. Så
då får man be om en extra patrull. Och ja, det kanske man inte har möjlighet runt om i landet. Men i Stockholm så har vi förmånen att man kan alltid ropa upp sig och få stöttning av en annan patrull som hjälper till helt enkelt.
Men i det ideala fallet så hade det väl varit bäst om man slapp tillkalla extra patruller?
Ja, det hade varit. För då är det effektivt. Men sen måste man ändå komma ihåg, och man måste bara lägga till det, att den fysiska kapaciteten kanske man använder, alltså på en veckas arbetstid så kanske du använder en eller två gånger. Det är klart att om du ska typ ta någon som är berusad och lyfta in och lyfta ut och så. På så sätt så har ju fysisk kapaciteten betydelse. Men den här våldsanvändningen, vi använder oss inte av det lika mycket som man kan tänka sig när man ser actionfilmer och så vidare. Och då är det ju liksom det mentala att kunna prata med någon och resonera och lugna ner någon. Det är mycket viktigare, och där är det ju ingen skillnad. Där kan det ju vara tvärtom att en del
ja,
är mycket...
Ja, jag tänkte säga det. Ja. Det kan, så kan det ju vara.
Exakt.
Så kombinationen kanske är ett vinnande ja. Koncept.
Men jag tror att det viktigaste är att man är öppen och ärlig med att det finns... Alltså i vissa fall så finns det svagheter och i vissa fall har man styrkor. Och då är man redan medveten och jobbar på det också. Så att man inte låtsas om att man har samma fysiska förmåga.
Hur kom det sig förresten att du bytte från... det jobb där tidigare, inte jobbet har du kvar, men jag menar att du sitter och utreder nu istället för att vara ute i yttre tjänst.
Jag har jobbat nästan som områdespolis, som det heter, så här, relationsskapande med ungdomar och vårt område i nästan 10 års tid, och jag behövde bara testa på någonting annat. Jag har gjort samma sak under lång tid och jag tänker alla frågor som är kopplade till polisen, trygghetsarbete, det situation som vi befinner oss i, alltså jag har hört alla tankar 1, 2, 3 gånger, så jag tycker det bara blir lite rundgång, och då tänkte jag, då måste jag testa någonting helt annat för att lära mig någonting nytt. Och då blev det att jag jobbade med utredning istället.
Är det ett diplomatiskt sätt att säga att du kände någon slags hopplöshet i hur det förhåller sig i där du jobbade förut, att du känner att jag kan inte göra mer här?
Kanske så är det så. Kanske är det så också att du vet, om man ska dra det långt, så var ju områdespolis, vi är lite som en slags socialarbetarpolis. Där du är med och skapar mycket relationer med många individer där ute. Sen har ju den våldsutvecklingen som vi har sett spårat ut totalt. Och då är det så att vi måste jobba mer reaktionärt här och nu. Och det är ju ingenting som passar in på hur jag vill jobba. Utan jag gillar ju att jobba med relationsskapande arbete. Och då kanske jag får liksom lämna över det tuffa uppdraget till yngre kollegor och så får man sitta och utreda brott istället.
Mm. Tror du att du kommer att komma tillbaka till yttre tjänst i framtiden?
Nej, det tror jag inte.
Jag tänkte att vi kommer in på det här med träning och just specifikt att träna uthållighetsidrott. För jag kommer att tänka på en intervju jag hade med Stefan Wilson för ett par år sedan. Och han har ju beskrivit sin resa. Han har ju framförallt så har ju inte fått med sig med modersmjölken att stå på skidor. Kanske att åka slalom på sportlovet. Alltså sådana där grejer som väl ändå får klassas som typiska svennegrejer. Så han beskrev ju hur han började åka Vasaloppet, träna längdskidor. Han kunde knappt stå på skidorna och så här. Och han kom ju ofta in på det här med att det är en väldigt stor skillnad i. Där ser man ju klassskillnaden, eller vad kan man säga. Att man ser inte så många invandrare Nej. Som åker längdskidor i Vasaloppet. Jag tänker, och du är ju själv inne i uthållighetssporten nu. Mm. Kan inte du reflektera lite kring det här?
Men om man bara zoomar ut från just uthållighetssporten, men kollar på sport överhuvudtaget. Det är ju en stor skillnad mellan om du är etablerad i samhället, om du har föräldrar som är inne i systemet och känner till att du kan gå på olika fritidsaktiviteter eller att man kan anmäla dig till idrottsklubben, eller om du har en utländsk bakgrund där att spela fotboll är inte ens en självklarhet. För det känner jag igen när jag kom till Sverige, att de första åren så hade jag ju önskat att jag kunde spela fotboll, vara med på orientering och allt det där, men det var ju bara för svenskarna.
Vad var det för familj du bodde i då som tyckte det?
Första åren som jag kom till Sverige, då blev jag familjehemsplacerad hos en persisk familj som själva hade nyligen anlänt till Sverige. Och så de hade ju inte koll på hur Sverige fungerade.
Det var Mitra och...
Exakt.
Just det.
De heter ju någonting annat.
De heter någonting annat, men i boken.
Men sen när jag kom till den svenska familjen, då öppnades ju upp en värld av att träna eller gå och hålla på med lagsport och så. Men det jag vill ändå minnas är att många av de här, vad vet jag, att åka skidor och så, det var, man måste väl anmäla sig till en klubb och vara med i någon förening, och det är ju inte självklart för alla, och det har inte varit självklart för mig heller. Det var ju så småningom när jag fick svenska föräldrar som jag introducerades in i att nu kan vi åka skidor eller nu kan vi åka skridskor. Och sen när jag kom till en svensk familj, då hade de liksom en grusplan som de smällde upp en rink runt, och sen så spolade de på vintrarna så att det blev is, och där fick ju jag lära mig åka skridskor och som alla andra, och det är ingenting som är självklart. Så det är en skillnad beroende på vart man växte upp där för min del och vilka möjligheter som fanns. Men när det gäller liksom uthållighetssporter Ja, jag tänker att det är någonting som hände med mig när jag blev äldre, att det per automatik blev det så att man går in i den. Alltså, jag började just styrketräna i gymnasiet, men sen när man blir äldre, då vart, jag vet inte, jag kan inte riktigt förklara varför, men då vart det liksom att hålla på med löpning och hålla på längre sträckor, så det kom naturligt liksom. Mm.
Men i skolan, hur var löpningen för dig då? Det är, många har ju antingen traumatiska minnen, eller så tyckte man bara att man seglade igenom på, utan problem.
Nej, men jag tyckte ju att det var ju någonting som var konstigt, för det var ju någonting som man gjorde bara på skolan då. Vi skulle springa 2 kilometer till 3 kilometer. 3 kilometer var ju en stor grej för en 9-åring. Och springa milen, det var ju inte alls tal om. Det var ju när jag började göra militärtjänsten som att springa milen var en självklarhet. Att du ska kunna springa en mil. Och när jag hörde att man ska springa mil, då lät det som, wow, det är ju så långt. Hur ska jag ens kunna klara det? Men sen så kommer man in i det. Så för min del så, ja, men det kanske var just militären som gjorde att man kom in i de här längre sträckorna.
Mm. Vet du någonting om hur man ställer sig till uthållighetsidrott i Iran? Har du någon koll på det?
Alltså, min spontana känsla är ju att det är inte så många som gör det. Men jag följer till och med en iransk kille här i Sverige som är elitidrottare. Mm. Som är väldigt, väldigt duktig. Mohammed Reza.
Ja. Men har man lopp och sånt, alltså så här, och folk tränar inför det som i Sverige?
Nej, det känner inte jag till.
Nej.
Alltså, man har inte samma typ av föreningskultur som vi har här i Sverige. Det är ju väldigt unikt på så sätt. När jag var liten så spelade man väldigt mycket fotboll. Alla håller på att spela fotboll, men löpning, simning, sånt finns, men inte lika vanligt.
Hur skulle du säga att... Nu kanske inte du har stenkoll, du kanske inte bott i
Iran.
Men vad får du för vibb, så här allmän inställning till hälsa och ta hand om sig på det sättet? Är det någonting som människor tänker på?
Jag tror att om man är från Iran så finns det en viss kultur när det gäller brottning till exempel. Brottning, boxning, tyngdlyftning. Där finns en tydlig kultur, men även fotboll. Som går tillbaka, långt tillbaka, med de här uthållighetsidrotterna som löpning. Det är inget som jag är bekant med när det är med Iran just.
Nej, det kanske har med klimatet att göra. Jag tänker, det måste vara jobbigt att vara ute och springa om det är 40 grader. Men,
ja, för, men jag tänker också på, liksom, nu kanske jag var fördomsfull, men jag tänker många gånger på Indien som är ett så pass stort land. De har ju över 1 miljard människor, men jag bara undrar hur många maratonlöpare har de? Men det har nog med kulturen att göra också. För att i den persiska kulturen så premierar man verkligen om du är kunnig och om du har utbildning och universitetsbakgrund. Om du har en akademiker, läkare, tandläkare, det är någonting som du premieras. Allt annat är lite grann sekundärt. Det är klart att det är alltid bra om du är en framstående person inom någon sport. Men det är inte det jag tänker på i vardagen. Liksom. Att man pratar om att han håller på med kampsport eller orientering. Inte för att orientering är så stort persisk idrott.
Nej, men jag fattar vad du menar. Att det är mer man definierar sig själv utifrån sitt yrke.
Ja.
Och det ger status. Och inte så mycket, men jag är löpare.
Ja, men väldigt mycket status, ja.
Ja. Jag tänkte på en sak som också träffade mig väldigt mycket när jag läste boken. Och det var ju det här när ni kommer in till en lägenhet där en person har avlidit eller legat länge. Och du reflekterar kring, det här hade aldrig hänt i Iran.
Just
att någon är ensam så länge utan att någon bryr sig.
Ja, det här är väl en kulturell grej kopplat till hur man förhåller sig till de äldre. Min uppfattning är att när man blir äldre så har man fortfarande en självklar del i familjen och släkten och man är väldigt respekterad och man är, även fast man är gammal och skröplig, så är man med på en sida. Medan den svenska kulturen på något sätt, min uppfattning är att det finns till och med en viss form av förakt mot att man blir äldre och gammal, och det är helt befängt, för jag menar, i många yrken eller vad du än gör, ju mer erfarenhet du har, desto mer kompetens har du som du skulle egentligen kunna förmedla till de yngre. Men jag uppfattar att i många hänseende så räknas man inte på samma sätt. Vilket är väldigt märkligt. Ta bara den här krisen som vi har inom polisen där vi saknar en massa personal. Men jag vet att vi har jättemånga duktiga utredare som är kompetenta, som kanske har gått i pension. Mm. Vi behöver ha tillbaka dem, och inte bara att de är med och hjälper till att utreda brott, men utan de även fungerar som mentorer till yngre. Men hela det här synsättet gammal och ung, reflekterar jag framförallt i början av min poliskarriär, och där för mig var det helt otänkbart att man som gammal skulle nästan få ruttna utan att någon hörde av sig. Medans det händer då och då att man får åka till en bostad där en äldre person kanske har anhöriga, men där ingen hör av sig till den och så vidare.
Nej, jag tänker, det är ju en jätteviktig del av begreppet hälsa som jag tycker vi har missat väldigt mycket i västvärlden, just det här med betydelsen av en gemenskap, att känna att man tillför någonting, att man behövs, att man är en del av ett sammanhang.
Mm.
Och det tycker jag verkligen, vi har snöt in på träning, mat och ja, lite grann tappat. Håller du med om det här?
Ja, jag reflekterar på min nuvarande arbetsplats när vi har kollegor som är lite äldre också. Det tillför en helt annan dimension när man har, som när vi sitter och diskuterar, så har vi en som är mormor och en som är farfar, och vi sitter och pratar om hur det är att vara farfar, eller hur det är att vara mormor, så kan de berätta det för de andra i våran arbetsgrupp, och så får vi sitta där och lyssna och begrunda. Alltså det skapar ju en sån oerhört gemenskap, och det är någonting som jag uppskattar väldigt, väldigt mycket just nu. För att ibland så kan man hamna i ett arbetslag där alla är mer eller mindre samma ålder. Man kan ha en väldigt bra gemenskap, men det kan också bli lite platt och handla om bara vissa frågor.
Mm.
Men en sak till som jag tänkte ta upp med dig, Petra, det är när vi går in på träning, det är vad träningen har medfört för just för polisen och den kulturen. För jag tänkte väldigt mycket på inför det här samtalet, och jag tänker på många arbetsplatser, så kanske man går till en arbetsplats, är där, så kanske man, jag vet inte, man kanske tränar tillsammans med någon, men vi har en helt kultur hos oss där man har, som jag berättade för dig, att träningen ligger på en enskilda individ, men vi har skapat en kultur där alla är med och tränar. Så det i sig gör ju att vi har en väldigt stark gemenskap med varandra. Låt oss säga att jag har en chef som jag inte gillar för att han skäller på mig, att jag är sen och så vidare, och jag får en utskällning på någon så här medarbetarsamtal. Men det är ju samma chef som jag spelar innebandy med 2 timmar senare, som jag kan tackla lite grann.
lite hårdare.
Eller som han kan passa till mig och göra mål. Så att det skapar ju en stark gemenskap. Så på så sätt så har ju den här träningen, det har tillfört en annan dimension i det polisiära arbetet som jag uppskattar väldigt mycket.
Mm. Intressant. Hur ser din träning ut här och nu? Du sa någonting om att du hade sprungit förbi här, och då sa jag nej, vänta med att prata om det. Säg det på bandet istället.
Nej, men jag ska bara tillägga, jag är bara vanlig motionär.
Ja, men det är vi alla.
Mitt största, högsta mål har varit ända sedan jag var 20 år, jag hade en dröm om att få springa milen runt 40.
Mm.
Det har jag inte kommit, jag har hamnat på 43. Men jag uppskattar mer det här att jag bara håller igång. Jag tänkte länge att om jag ska vara kvar i yttre tjänst som polis, så måste jag hålla igång för att kunna fungera, för att kunna vara hälsosam, för att kunna orka med jobbet. Så det är ju en anledning för mig att träna. Så att, jag simmar några dagar i veckan, kör ett långpass på helgerna, har jag kommit igång, 1,5 mil, 2 mil. Har jag tur så kanske jag kan ta mig till Ursvik och springa Ursvik Extreme.
Den är härlig.
Den är skitjobbig. Ja. Det är vad jag skulle säga typ är på schemat då, när jag är väldigt, väldigt duktig.
Springer du i den här helvetesbacken?
Ja.
Ja, du gör det.
Alltså målet är ju du ska inte,
väggen.
Ja, men det handlar ju bara om att du ska klara det. Du ska inte stanna.
Nej.
Och du får springa hur långsamt du vill, bara du aldrig stannar.
Nej.
Då kan man känna sig nöjd och äta lördagsgodis sen.
Ja. Då kan man unna sig. Ja. Vårt favoritord. Nej, jag bara skojar. Okej, ja, men lite löpning, lite styrketräning.
Ja.
Simning sa du, är det inomhus eller kör du open water?
Utomhus? Alltså bara egentligen i bassäng. simhallen på vintern, men vi har ju vid Huvudstad där jag bor, där är ju utomhushall och, eller utomhusbassäng, så där är det 50 meters bassäng, så där kan jag simma också.
Den ser jag faktiskt tvärs över där jag bor. Ja. Jag står på balkongen så ser jag utöver dit bort.
För jag sa det till dig förut att jag, när jag springer Kungsholmen runt på mina långpass, och då har det hänt, jag tror det är åtminstone 2 gånger som jag har sett att du håller på att spela in videoklipp.
Nej, vad roligt. Vid bryggan där.
Exakt.
Min stackars sambo får stå och filma. Han bara hatar varenda sekund.
Så det blir också någonting att alltså man springer där, Petra, henne känner man igen.
Säg hej nästa gång.
Ja, får göra det.
Men har du sprungit lopp någon gång?
Jag har sprungit maraton en gång och sen så i förra
år. Maraton? Eller var någonstans?
Ja, men Stockholm maraton. Vilket år var det nu? Det kommer inte jag ihåg. Det var ju typ 2014 eller någonting. Det var väldigt kallt, kommer jag ihåg. Det var kallt och ruskigt.
2012?
Nej, det var efter det, tror jag var. Okay. 2013-2014 eller någonting.
2012 var det plus 4 grader.
Ja, det var inte det. Ja, det var inte det. För det var ju rusk. Jag kommer ihåg de som skulle springa.
Jag sprang då.
Ja, du gjorde det. Vad springer du på för tid?
Jag satte faktiskt personbästa då.
Aha.
3:45 tror jag.
Ja, okej.
Okay. Något sånt. Ja, men det var en helt annan tid för mig. En helt annan. Ja. Men alltså det var... Är man i form så tror jag inte vädret gör jättemycket. Nej. Man är så adrenalinstinn. Men... Ja, men coolt ändå med maraton. Var det någonting som du så här, tränade dedikerat för, eller var det mer så här, jag testar och ser hur det känns?
Jag tror jag bara hade i huvudet att någon gång ska springa maraton. Ja. Och sen så bara, jag sprang tillsammans med en kollega till mig. Vi brukar alltid springa Kungsholmen runt och ibland springer 2 runder. Och bara, men vi springer 2 mil här. Om vi kan springa 2 mil, då borde vi kunna öka och springa 3 mil. Och då skulle man kunna vara med på en maraton. Så var det.
Sprang ni tillsammans?
Hon följde att inte springa, så jag fick springa själv. Okay. Men förra året så lyckades jag springa Lidingöloppet på ren vilja, och det är jag verkligen imponerad över.
3 milen?
Exakt, för jag kan ju springa uppåt 1,5 mil själv, men 3 mil hade jag inte alls i kroppen, men jag körde bara på vilja. Och jag klarade ungefär 2 mil innan kroppen egentligen sa ifrån, så att för det var så mycket backar upp och ner. Jag tror det ena heter Abborrebacken eller någonting. Ja. Och sen så sa knäna sa ifrån, så att sista kilometer fick jag gå, men jag klarade av det till slut.
Ja. Du sprang i Abborrebacken.
Nu minns jag inte.
Såg du min hand förresten? Såg du min high five? Jag stod i Grönstabacken efter 2 mil.
Jag är ledsen, jag minns, det är inget som jag tänkte på.
Nej, jag förstår. Det är helt okej. Jag tar inte illa upp.
Sverige har blivit attackerat. Allt tyder på att det här är ett terrordåd.
Efter terrordådet på Drottninggatan 2017 så blev du utbränd.
Det stämmer. Det hade inte dock med terrordådet att göra. Det hade att göra med generellt sett att jag gjorde väldigt mycket grejer. Men just terrordådet var ju en väldigt exceptionell händelse som fick mig att omvärdera polisyrket.
Hur då?
Jag tänker i vårt samhälle att vi tar väldigt många gånger de yrken som finns för oss för givet. Vare sig man är polis, jobbar inom sjukvården, räddningstjänsten. Och vi har inga problem att liksom hacka på dem och så. Men efter terror då kommer jag ihåg att det fanns ett respekt för poliser och det arbetet som poliserna utförde. Så det gjorde också att man kunde känna att wow, fan vad grymt att tillhöra polisen. Men utmattningen, det berodde på att det var en period i mitt liv där jag gjorde väldigt mycket. Jag jobbade ju som polis, jag föreläste, jag var väldigt mycket i media i olika sammanhang, så man blev dragen från alla håll. Det blev för mycket liksom. Och så smällde till pang, och sen så insåg att jag har inte hur mycket energi som helst, utan man måste välja vad man lägger sin fokus på. Mm.
Vad pratade du om i media? För jag vet att du var med i en hel del debatter.
Det jag försökte vara med och uppmärksamma var ju de stora problem som vi har i samhället. Det här är ju nästan 10 år sedan.
Mm.
Vilka stora problem vi har och varför vi behöver satsa på polisen för att kunna mäkta med de utmaningar som skulle kunna komma. Och det hade väldigt mycket att göra att det var många poliser som slutade. Vi hade väldigt låga löner, och dessutom hade vi väldigt stora problem i våra förorter som jag uppfattade att man inte uppmärksammade. Man la locket på, man fick mycket anklagelser att man ska vara rasist, fascist, nazist, och man påtalade om problemet. Men där var jag liksom med och pratade väldigt mycket, och var med och skapade så att hela polisfrågan och problematiken i förorten kom på agendan och fick mycket uppmärksamhet. Och i och med att jag är ändå rätt så frispråkig så var jag också en tacksam person att ställa framför kameran och liksom ställa så här tuffa frågor. Så att, och jag tyckte det var lite kul att liksom vara med och röra om i grytan. Så att,
och kanske en kick att få vara offentlig.
Ja.
Hur tas det emot inom polisen när man blir så här kändissnut?
Det tas emot olika. Jag tror många gånger så kan det vara tacksamt om man är med och bidrar till en positiv bild för den arbetsplatsen och så. Men är det så att man är med och skapar ett drev så att man till och med blir anmäld, då hamnar man i frysboxen.
Gjorde du det i samband med det här Paolo Gate?
Det skulle jag säga. Från att ha varit en person som många gånger kommunikationsavdelningen hörde av sig för att man skulle ta olika intervjuer. Så det var väl nästan att mer eller mindre varje vecka så var det ju journalister som skulle komma och besöka oss. Om inte det var journalister så var det ministrar, till att ja, men du kanske inte ska ta hand om den här frågan. Så att det beror ju väldigt mycket på vad man säger och vad man gör. Men en sak som jag har också noterat att det är att vi alla som figurerar i media, vare sig vi är i sociala medier eller alla, vi är ju kommunikatörer på ett eller annat sätt. Och beroende på hur stor plattform vi har så kan vi också övertrumfa den organisationen som vi tillhör. Så att om du är en känd person och har en väldigt bra bred kontaktnät och har en väldigt stark plattform, då kan ju du egentligen utkonkurrera din arbetsplats budskap och så. Så att det här är, ska man väl säga, att man har en form av makt och att man måste vara medveten och vara varsam med den.
Är man stark så måste man vara snäll, eller vad man säger?
Ja. Så för min del så brukar jag oftast göra så att om jag ska figurera i media så brukar jag alltid anmäla det till min chef så att de får vara med på tåget, att om det skulle dyka upp någon journalist ska ställa frågan så vet de att det här kan dyka upp. Och det var samma sak med lansering av min bok Förortssnuten, att jag anmälde det till arbetsgivaren och alla medieframträdanden så att de skulle kunna vara med på det. Och så.
Tror du att ett gäng killar utan invandrarbakgrund hade kunnat göra samma podd som ni gör?
Nej, det tror jag inte.
Varför då?
De frågor som vi diskuterar i våran podd för det första handlar till stor del om en form av mellanförskap. Vi pratar om hur det var tillhöra svenska samhället men också ha en utländsk bakgrund. Vi pratar om hur det var utländsk och ha andra typ av åsikter än att vad man kan förvänta sig av en person med utländsk bakgrund ska ha. Det är många tankar och åsikter som jag tror många går omkring och bär på och har det, men de vågar inte prata med någon om det. Och i bästa fall så har man någon kompis eller en vän som man kan prata om. Vi tog en väldigt stor risk när vi valde att göra på det här sättet, att vi valde att ha vår podd och prata om det helt öppet. Och vi fick väldigt mycket anklagelser från i början, att vi är för grabbiga, att vi är husplattar, att vi är rasister,
högerextremer
och så vidare. Men jag tänker också att det är bara en reaktion som många använder sig av när det är någonting som är annorlunda och nytt. Och för nu har det ändå gått över tre år som vi har poddat och nu så är ju vi bara en del av medieklimatet. Tidningarna skriver artiklar när vi har med gäster och det blir huvudrubriker beroende på vem vi har som gäst. Men jag tror att med den bakgrunden som vi har, den kompetensen som vi har, så kan vi få en annan typ av diskussion än vad svenskar skulle ha. En av våra poddmedlemmar, Omar, han kom ju som flykting 2015. Så han har ju en helt och hållet utanförskapsperspektiv.
I samband med flyktingvågen var det ju då.
Exakt.
2015.
Ja. Sen är det ju just att vi är ju väldigt nyfikna på andra kulturer och just den här religion som min uppfattning är att svenskar på generell plan har inte det genuina intresset för religion. Vare sig om det är islam eller kristendom. Så pratar vi om sånt och jag tror att det finns en längtan att få höra någonting som är annorlunda och kanske någonting som är kontroversiellt och vi kanske kan utmana lyssnarna kring våra tankar och idéer. Och vi håller ju sällan med varandra. Vi bråkar ju hela tiden.
Ja.
Och det är ju många gånger som jag vill ringa upp och ringa Chang och säga, dra åt helvete din jävla idiot, vad fan håller du på med? Håller på att fucka upp NATO-processen.
Ja, men han kan säga så konstiga saker, ja, som inte har med saken att göra. Men ja, det bidrar väl till den totala upplevelsen, får man säga. Ja. Jag är ju ändå betalande medlem, så någonting måste ni ha gjort rätt. Men det är ändå som du också är inne på, att ni tillför en dimension i mediafloran som inte finns.
Nej.
Och det är uppfriskande. Och det är, jag tror det behövs.
Jag tror också, nu kanske jag är lite självgod, men jag tror att en del av de här politikerna har örat och hör vad vi säger. Och en del av diskussion, det är inte mer än en gång som jag har sett där vi diskuterar en eller två veckor som kommer som ett förslag ute bland politiker. Och vi kan diskutera hur kontroversiell den här åsikten är. Bara ta det här exemplet. Vi hade en diskussion om huruvida man ska frihetsberöva gängmedlemmar utan några som helst brottsliga misstankar. Jag tror vi hade 3 eller 4 avsnitt där vi går till botten med den frågan. Och sen så ser vi en typ några månader senare så är det ett förslag från ett politiskt parti.
Yeah.
Och då kan man undra, what a surprise, var kommer det här ifrån?
Har ni någon drömgäst som ni kämpar för att få in som är svår?
Det finns nog många, men någon som vi skulle verkligen vilja ha är ju självklart Donald Trump.
Ah, har ni försökt?
Nej, inte än vad jag vet. Men sen är det Jordan B. Peterson som grabbarna har pratat om.
Han borde väl inte vara helt svår?
Nej, det tror jag inte är helt omöjligt. Men man måste kanske jobba upp sig lite grann, så man kanske inte kan få den drömgästen med en gång, utan man får jobba sig zigzag via olika kanaler och så. Mm. Men vi har ju fått de flesta från partiledarna från högersidan. Vi skulle gärna se fler partiledare från Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet.
Vill inte de komma? Annika Strandhäll gästade ju.
Ja, men jag ska säga, hon var ju väldigt nervös. Många vill vara med och har egentligen inga problem att vara med, men de är väldigt nervösa kring vad de i själva egna gruppen eller organisationen skulle säga. De kan vara hur tjenisk med oss när vi är själva, men officiellt så håller de en armlängds avstånd. Men Magdalena Andersson hade varit en bra gäst. Nooshi vore ju trevligt att ha med också.
Och ni har försökt, men ni...
Ja. Muharrem Demirok har vi också skickat mejl till. Han har tackat nej.
Vad tråkigt. Det hade varit jätteintressant att lyssna på faktiskt.
Det tror jag också.
Jag tror ni hade kunnat få till en jättebra diskussion.
Och någonting får mig att tro att de här kommer komma, vare sig de vill eller inte. Utan för vi har ju en speciell publik. Vi har en väldigt stor publik med väldigt många lyssnare. Så man kan inte bara strunta i våran plattform.
Hur många procent män respektive kvinnor är det som lyssnar?
Och den siffran har inte jag i huvudet. Men jag skulle säga att det är ungefär 20% kvinnliga lyssnare. Och sen är det 80% män.
Mm.
Men det som är intressant med de manliga lyssnarna är att vi har ju väldigt brett mellan att det är personer med utländsk bakgrund, bor i förorten, till att bo på landsbygden. Mm. Det är högt och lågt, det är liksom alla möjliga. Och de som vi oftast liksom hatar mest på är ju framförallt de som tillhör medelklassen och bor på söder. Det är där vi blir oftast igenkända. Alla lyssnar i smyg liksom, men man vågar inte säga det.
Nej, jag vet inte vad jag kommer få för reaktioner. Men jag tycker som sagt, ni är ju någon slags enande kraft. För ni håller verkligen inte med varandra. Och det är absolut inte någon slags högerpopulism. Eller vad nu. Alltså det kan jag verkligen gå i god för. För jag har lyssnat på alla avsnitt kan jag säga. Så att så är det. Jag tänkte bara så här, innan vi rundar av. Vi kommer tillbaka till löpningen. Du ska få ett gäng snabba frågor.
Ja.
Du behöver inte svara jättesnabbt. Du kan svara lite längre om du vill. Men frågorna i sig är ganska snabba. Är du beredd?
Ja.
Löpning eller styrketräning?
Löpning.
Självklart.
Ja, alltså löpning är så tillgänglig på ett sätt som... Alltså jag kan bara ta på mig skorna, shorts och t-shirts och så är jag igång. Mm. Och det skapar ju en... Förutom att man tränar så kan man kategorisera allting som sker i huvudet och man kan komma ner i varv. Så det tycker jag är mycket bättre om.
Springa lopp eller inte?
Ja, finns det möjlighet, varför inte? Det är ju jättekul och man blir ju bättre och känner sig peppad och så.
Har du något drömlopp som du inte har sprungit än?
Nej, men jag skulle vilja springa maraton fler gånger faktiskt. Mm. Kanske här i Sverige, men även så småningom om man skulle åka på semester utomlands och göra en springa någon lopp.
Stig eller asfalt?
Ja, men helst terräng.
Mm. Ursvik.
Ja, det är favorit för att det är också det är väldigt harmoniskt. Så är det det är väldigt skönt för kroppen också att inte det blir så här monotomt, att det blir belastning, utan man får ju liksom en varierad belastning på kroppen.
Ja, verkligen. Men det är skonsamt. Ja. Skönt. Ja. Har du sprungit Ursvik nu? För att jag vet, när jag var som mest nördig med löpning, då kunde jag ta på mig mina dubbskor och så sprang man extreme liksom, i snöslask och...
Just det.
Sådär. Är det någonting som du...
Det gjorde jag förut. Nu har jag inte gjort det på länge.
Nej.
Nu har jag inga bra skor. Jag måste ha ett par bra med spikis. Mm. Som ska, för jag var i Ursvik för 2 veckor sedan. Det var ju bara is rakt igenom. Det gick ju inte att vara där.
Nej, det går inte. Intervaller eller lugna pass?
Helst lugna pass.
Där är vi helt överens. Tights eller shorts?
Det här är faktiskt en intressant diskussion för att jag springer i tights. Alltså, om det finns möjlighet att springa shorts, men absolut, på sommaren så är det inga konstigheter. Men en annan diskussion som jag har haft bland annat med min sambo, det är huruvida män ska ha tights på sig överhuvudtaget.
Mm-hmm. Vad är det för invändning då?
Att konturen av könet syns.
Ja, det är den. Då kan man ju ha shorts över. Om man tycker.
Och jag tycker det är så löjligt.
Ja, jag vet.
Jag tycker det ser konstigt ut. Ja. Alltså antingen har jag shorts på mig eller så har jag tights. Ja. Och sen så säger min sambo som är från Skåne att nere i Skåne så har ingen, killar går omkring inte med tights. Utan om de har tights, då har de shorts ovanpå.
I Skåne?
Ja. Jaha. Hon är från Malmö också. Okay. Så hon säger att det där är någonting med killar här i Stockholm är lite speciella eller någonting.
Ja, okej. Okay. GPS-klocka eller gå på känsla?
Jag kör bara på känsla. Mm. Jag har med mig telefonen så att efteråt så bara tittar på, stämmer det att jag har sprungit 15 km? Ja, och så har jag sprungit. Så har jag det i, liksom, lagrat. Men jag har en GPS-klocka, men den använder jag aldrig.
Är du med i Strava?
Nej.
Nej. Musik eller lyssna på fågelkvitter?
Jag lyssnar på musik. Och när jag sprang som mest och var, sprang långa sträckor, det kanske är rätt så vanligt, men jag lyssnar på väldigt mycket lugn musik. Aha. Så det var ingen så här peppig musik, utan det var lugn musik som bara...
Till exempel, vilken typ av låt kunde det vara?
Typ ballader.
Jaha.
Ja. Det låter kanske konstigt. Ja, men exakt något sånt där. För att man kommer ner i varv på något sätt. Och man kommer liksom i tempo. Det uppskattar väldigt mycket.
Intressant att springa till ballader. Du är nog den första jag har träffat som springer till ballader. Men, Linne eller t-shirt?
Alltså, finns det möjlighet att ha linne på sig, varför inte?
Ja.
Är det varmt då? Men flesta gånger, jag har inte så många, jag springer i t-shirt.
Tejpar bröstvårtorna?
Nej.
Du gör inte det?
Nej, det händer inga. Det skaver inte. Nej. Du vet, jag är så hårig så att...
Ja, jag har lite, liksom, det
ja, exakt.
Lite volym där framför.
Så, det, så den får vi ha, ja.
Springa själv eller med sällskap?
Helst med någon, tillsammans med någon.
Ja.
För då går ju tiden så fort och då har man någonting att prata med. Alltså det blir som en slags utflykt. Mm. Så har man ingen att springa med, då får du bli själv.
Pratar du då när du springer
gärna
med någon?
Ja. Och kanske bara första delen. Om man springer 2 mil så kan man prata i en timme. Men efter en timme så har man inte så mycket att prata om.
Nej, då är du tyst.
Ja, då springer vi tillsammans och så är vi tysta.
Ah.
Det är ju sig trevligt också.
Det hade jag aldrig klarat av.
Inte? I 2 timmar?
Nu springer jag ju inte då, men när jag och min kompis Mia springer, vi pratar ju hela tiden. Så det finns ju så mycket att prata om. Och det, man ska gå igenom vad som har hänt hemma och det är relationstankar. Och det är så, nej, det kan inte vara tyst.
Men
det,
även om ni springer, hur länge springer ni?
Nej, men vi kan springa 3 timmar liksom.
Och ni kan prata hela tiden?
Ja, inga problem.
Ja, du ser.
Men det man får tyst, det ska jag verkligen säga. Det är whatever floats your boat. Ja. Det var de snabba frågorna. Är det någonting du vill tillägga? Du kanske vill tala om hur man kan följa dig? Eller kanske anlita dig som föreläsare om du föreläser fortfarande?
Nu har det varit lite dåligt med det, men jag tar gärna emot fler uppdrag. Men jag finns på sociala medier. Jag har inte varit så jätteaktiv.
Nej, jag tänkte precis säga det. Det var inte något inlägg i år, tror jag.
Ens. Nej, det var inte det. Nej. Du ser.
Jag undrar så här, hur går det för honom med en
Nej, jag har liksom hållit ett låg profil. Men jag finns på sociala medier och om det är någonting intressant, någonting spektakulärt, då kanske jag lägger ut. Men nej, det har varit dåligt helt enkelt. Det var ingen bra reklam alls där.
Men jag kan ju gå in och följa. Du har ju en midsommarkrans på dig, tror jag. På din profilbild.
Ja.
Så här, om du inte byter ut den nu. Då,
nej,
så
men
är den
finns. Ja, men ni får gärna följa mig. Jag ska försöka vara mer aktiv där.
Ja. Och så kan man lyssna på dig.
Ja, man kan typ, om man vill lyssna på min bok som finns som ljudbok, förortsnuten, den finns på Storytel och BookBeat och allting, men annars är det ju följa våran podd Sista måltiden där vi släpper 6 avsnitt varje månad.
Ja, det är mycket avsnitt släpp. Alltså hur mycket, är det heltidsarbete nästan det här för dig? Eller nej, det går ju inte för du
nej, jobbar på polisen. Det är det här som är utmaningen, att försöka få ihop ett heltidsarbete med polisen samtidigt som gör det andra. För det är ju stort arbete med varje gäst som vi ska ha. Vi gör ett gediget research, vi läser böcker, vi pluggar på, diskuterar infallsvinklar och så vidare. Det tar i vart fall 20 timmar i veckan skulle jag säga.
Ja, halvtid.
Ja, en halvtid så. Men det får ju ske ibland på kvällar, och vissa dagar som den här dagen så får jag helt enkelt ta ledigt från polisjobbet för att kunna vara med dels hos dig men också senare på eftermiddagen när vi ska spela in.
Mm. Ja, men jag känner mig ärad att du tog ledigt för att gästa Maratonpodden. Det har varit superkul att prata med dig.
Tusen tack.
Nya infallsvinklar, superintressant. Så lycka till med allt du tar dig för framöver.
Tack så mycket.
Och det var allt för den här gången från Maratonpodden, och jag vill passa på att säga att du som lyssnare är väldigt, väldigt viktig. För det är ditt engagemang och din tid som är avgörande för den här poddens överlevnad. Så jag skulle bli otroligt glad om du skulle ha tid att dela avsnitt du gillar i sociala medier och även gå in och betygsätta Maratonpodden i appen du lyssnar i. För det gör så mycket mer än du kanske tror. Ha det nu riktigt bra och spring snyggt, så hörs vi snart igen.
Det här programmet görs på Beppo. Beppo.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.